Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det var jävligt mycket känsla bara. Också det, kände jag också att det här finns det ingen Markoolio-mask att gömma sig bakom, utan det här är på riktigt. Nu är liksom själen blottad fullt ut.
Det var oerhört starkt, och jag skrev till det, jag sa det. Det här är modigt,
ja.
Starkt och hatten av, alltså respekt.
Ja, 1-2, och jävlar, bra med såna kompressor och grejer också.
Det är bra grejer.
Och så här radioröst, ja, jävligt proffsigt. Jävligt proffsigt, Martin.
Han är en av våra största barnidoler som med dunder och brak slog igenom i slutet av 90-talet med låten Sommar och sol. På senare tid har han dock klivit in i våra radio- och tv-apparater där han har blivit en folkkär och omtyckt programledare. Jag pratar om Marco Markoolio Lehtisalo. Ni håller i er, ni spänner fast er, nu kör vi! Marco.
Ja! Lehtisalo. Ja, inte Lehtisalo.
Nej, det är exakt. Jag har alltid, jag vet du vad, jag kollade upp det igår faktiskt. Ja. För jag har alltid sagt Lehtisalo.
Ja,
nej, men Lehtisalo.
Precis, Lehtisalo är blad. Det är inte blad utan det är Lehtisalo. Vet du, som inte egentligen betyder någonting, men det är Lehtisalo. Och jag fick höra nyligen faktiskt att jag heter egentligen inte Lehtisalo efternamn, utan Enkelman.
Jaha.
Ja, så jag har säkert något slott i Tyskland som står och väntar på mig. Men morsan berättade då att efter finska vinterkriget och sånt så kändes det kanske inte så bra att ha något tyskt klingande efternamn. Så att då tog de ett finskt namn bara och så döpte de sig till Lehtisalo.
Podden går till så här att jag har valt ut ett gäng bilder ifrån ditt Instagramkonto. Vi kommer att prata utifrån de här bilderna. Mm. Och ni som lyssnar, om ni vill se de här bilderna så finns de då på Martin Melins podd Instagramkontot där ni kan hitta de här. Eller så går ni in på Marcos Instagramkonto och kommer att scrolla igenom den. Vi gör så här att vi kör första bilden. Vad är det du ser här?
Det där är min spelning som jag hann göra i Globen strax innan den här vidriga coronapandemin slog på för fullt. Och grejen är den att jag körde i Globen 2001 tror jag det var. Och sen sista 5-6 åren så har jag haft en jäkla uppsving på giggen. Att det kom mycket, jättemycket folk. Det var ett lapp på luckan liksom att det är fullt. Och även stora festivaler har varit väldigt, väldigt mycket folk på. Så då fick jag en sjuka idé när jag ringde Dennis då, min bokare på United States, och bokade mina gig. Och sa att du, jag har en konstig idé här. Ni får se om det flyger eller inte. Att vi kör Globen igen. Och då sa de, ja, det är klart vi ska göra det eftersom vi har haft sånt jävla segertåg flera år nu. Och det har varit mycket folk som har börjat komma vid giggen. Så att, och det var väldigt läskigt också. Så här, annars, när man gör ett gig, då är det en arrangör som bokar en och man vet att man får sina pengar oavsett om det kommer 5 pers. Och köra Globen, då, alltså det går inte att provsläppa biljetter utan du måste ju boka Globen och sätta igång ett stort maskineri. Och det var ganska stressande, men vi stålde på ganska bra direkt i början när vi släppte biljetterna. Så att... Och det var, kan det ha varit 9000 pers där, så att det var superhäftigt. Och det var bara kärlek, det var fantastisk spelning var det.
När man ser den här bilden, som alltså är, du sitter typ på framkant av scen, ja. Och man ser hela publiken har tänt sina mobiler, yes. Eller tänd och grejer.
Ja.
Det är ju en fantastisk, ja. Alltså det är kärlek, ja. I hela bilden.
Ja, det var superhäftigt och med tanke på att jag inte haft en hit på, alltså över vad fan, i 13 år. Jag tror 2007 hade jag min sista hit egentligen. Ingen sommar utan reggae. Sen har jag släppt lite låtar och sådär, men det är ingen som har liksom blivit så jättestor. Så att det där ska ju egentligen inte gå. Men det gick. Men nu gör jag inte om det.
När du stod här på scen och kände du liksom den här, för det är ju kärlek ifrån,
ja.
Publiken. Det är ju en sån publik.
Japp.
Kände du det, att det här är folk som... De gillar mig?
Absolut. För det liksom, om man är på festival, då vet man att det kanske liksom är... publik där som också vill kolla på andra band, men tycker ändå, fan, vi kollar på Markoolio för att det är kul grej, men här har folk ändå pröjsat 500 spänn för att komma och kolla. Så att, och min grej var då också att jag sa till bokningsbolaget att nu gasar vi på. Vi ska ha sån jävla ljusrigg. Jag tror att vi hade typ en liknande som Melodifestivalen har. Och på riktigt så blev det över kanske 100 000 kronor.
Jag tänkte ju säga det, det var inte vinst på det här.
Absolut inte. För tanken var sen att det här ska ge ringa på vattnet, att vi får en så bra sommar framför oss, vilket vi fick, vilket jättebra bokningar på ganska snart kräddiga festivaler, Storskyren och sånt, så att vi hade en jättefin sommar framför oss, och sen kommer den jävla coronaskiten, förbannat.
Vi tar nästa bild. Jag måste, vad är det här?
Det är...
Vad var det här?
Ja, precis, det undrar jag med.
Vad ser du på bilden?
Jag klippte in mitt ansikte på Ebba Busch Thors ex-man, och att vi står och håller armkrok där. Det var ett jävla skumt rykte som uppstod att vi hade dejtat i flera månader och att vi hade träffats på Mikael Bindefelds födelsedagsfest i Tel Aviv, där jag inte ens befann mig, Martin.
Okej.
Ja, så jag var inte ens där, så att det här...
Är det säkert?
Jag var inte där. Jag var inte där, så att, och det här var jävligt skumt. Och just den här mediadrevsbollen satte sig runt. Det var inte så mycket media. Det var ju många poddar som tydligen hade tagit upp det, eller någon podd, inte många. Men när jag hade liksom närstående vänner som ringde så här: du, fan, det här har vi hört. Jag bara, va? Så att, och då tänkte jag bara, jag måste få slut på det. Så det går inte. Så då tog jag en bild, och sen så tog jag även en bild där jag klippte bort hennes ansikte, så hennes exman var med på bilden, och tänkte så här: dejtar man någon, då kan man inte göra så. Då kan man inte ta en bild på den personens exman och liksom lägga upp en bild. Så det var,
eller så
liksom,
gör man det för att cover up.
Ja, det är smart att du tänker ett steg längre. Ja, fast jag tror inte att han skulle tycka att det var så okej. Okay. Inte hon heller.
Har du träffat henne någon gång?
Nej, säkert vid något tillfällen.
Ja, men alltså, inte polare?
Nej. Jag skriver, jag känner inte henne.
Du har inte hög puls nu?
Nej, absolut inte. Jag talar väldigt lugnt, jag har inte hög puls. Så att du kan ta hit en lögndetektor om du vill.
Jag är polis.
Ja, jag vet.
Har du hört andra saker om dig som inte stämmer?
Ja, absolut. Det har varit ganska, alltså, inte mycket. Men det här var egentligen första, det här sån här, det har varit ingen drev egentligen, men att det pratades jävligt mycket om. Det var många som hörde av sig. Och det tyckte jag var lite läskigt, för jag tänkte så här: tänk om det istället skulle varit ett rykte om till exempel att jag skulle varit pedofil eller någonting. Mm. Och dra igång, det är skitläskigt.
Perfekt, men idag med sociala medier, när det går så fort och så helt plötsligt, folk har noll källkritik.
Ja, men det bara gasades på. Det, liksom, det var massa grejer. Att någon hade sett oss vandra hand i hand i höstmörkret och grejer.
Men om Ebba hörde av sig, skulle du gå på dejt då?
Nej, jag har valt att leva själv.
Mm.
Nu,
som man gör efter man har separerat.
Ja,
precis. Och jag har sagt alltid att jag tycker det är så tråkigt att prata om skilsmässor, så jag kommer aldrig prata om skilsmässor.
Nej. Ja, det är klart det är tråkigt, särskilt när det är barn inblandade. Ja. Det är katastrof. Men,
alla förstår det, vi vet det. Och vi alla, 50% av befolkningen går igenom det där. Ja. Så att vi
men jag har sagt till min äldsta dotter, hon... Det var viktigt att prata om det där också, att man inte lägger locket på och låtsas och visslar och tror att allting är normalt. För de barnen tog det ganska hårt. Men då sa Moa liksom att min största rädsla just nu är att du ska träffa någon som ska flytta in här. Och då tittade min dotter i ögonen och sa: så länge du bor i det här huset så kommer du aldrig flytta in någon i det här huset. Och det löftet kommer jag hålla. Sen ska folk säga: ja, men det kan komma som en blixt från klar himmel. Vet du vad? Nej. Jag vet hur jag funkar nu. Jag, tyvärr. Alltså, tyvärr.
Nej, men jag är likadan. Och
jag kan vissa nog... är så.
Ja, men jag kan nog säga att när min dotter, hon är ju 17 nu.
Mm.
Någonstans 1-2 år sedan,
ja,
då började hon någonstans det här att om det skulle komma någon pappa så är det okej.
Okay. Right.
Men innan dess, barnen är ju det viktigaste.
Ja. Nej, jag skulle aldrig... Alltså, det löftet kommer jag hålla, det.
Ja, men det jag vet, herregud, man måste inte flytta ihop först, det man gör. Man kan ju träffa någon ändå och hålla på. Man måste inte involvera barnen.
Nej, precis.
Faktum är att mina barn har inte träffat någon.
Nej.
Som jag har träffat.
Okej.
Vi tar nästa bild. Vad ser du här?
Det där är en bild med... Jag känner inte de människorna som är med på bilden där. Och sen så står jag och kramar en polis där. Det är faktiskt på Emma Boda-festivalen. Och det Emmabodafestivalen var ett sjukt ställe, så det var sånt jävla tryck där. Det var bland mina så här topp tre spelningar under 23 år. Och så var det en polis där. Vi stod och pratade lite grann. Och sen så kom lite ungdomar. Och sen var de stod, kan vi ta en bild? Ja, absolut.
Är det så här när du är ute på festivalerna?
Ja, det är mycket glädje. Ja. Och det är därför det är så jävla skönt att jag inte liksom har gjort en jävla gangstermusik och skit. Och har en jävla läskig, jobbig fasad att försöka hålla upp. Utan jag befinner mig i en rosa bubbla när jag är ute och åker. Jag har en pole som brukar fylla med. Som jobbar med ett vanligt jobb. Och han säger, han bara, det är så jävla kul att vara med dig. För det är liksom, han bara, så här beter sig inte folk när jag är ensam. Han bara, därför är det kul att vara med dig. För man åker in i en rosa bubbla. Det är så jävla glädje. Och det är kul. Och därför är jag glad för att jag liksom har gjort saker med humor. Och folk har ofta positiva minnen av någonting jag gjort.
Det här är rätt roligt. Jag kom på det nu här. Det är intressant med dig. För att du är... Jag tror att andra har sagt det här också. Du är ju på något sätt exakt samma person idag som du var innan du slog igenom.
Ja, lite
ja, förutom att man har åldrats och är visdom
och grått skägg och
magen och grått skägg.
Ja,
nej, men du... Nej, men, och allt det som kommer med åldern. Nej, men du är ju väldigt ödmjuk.
Jag försöker, alltså det var precis som du säger, det var för någon som frågade så här, för jag gillar att ha det epitetet, heter det epitet med ett fint ord, så här, att, så här, ja, folkkär, alltså det är någonting man blir kallad för, men då någon som sa så här, men hur blev du det, så jag har ingen jävla aning, alltså det finns ingen skola för att liksom börja bli kallad folkkär, och jag tror att är man sig själv, och det var också en sån här grej. Som jag, det har i och för sig ingenting med folkkär kanske att göra, men jag frågade en skvallerjournalist en gång för länge sedan varför jag var ganska förskonad, att jag liksom inte var med. Men då sa han också, du är för vanlig. Det är liksom, det skulle bli skillnad om du började dyka upp på massa röda mattor med olika tjejer varje gång och spela svår med solbriller och sånt. Då skapar man sin egen myt. Så att han sa, men du är för vanligt, så det är helt ointressant för oss. Men jag hade nog några år där strax efter 98, i början 2000 där, att vet du, glömde bort kanske mina ursprungsvänner, gamla barnomsvänner och sånt, och man började umgås mycket med folk i branschen och grejer. Jag satt på kaféet och beställde in 4 flaskor sprit och då var det ett tillfälle som jag satt och tittade på folk och tänkte, vad fan sitter jag med de här lirarna för? Varför sitter inte mina barnomskamrater där? Men det var också så, det gick ganska fort. Alltså 98, jag spelade mycket på så små nattklubbar och sånt. Men sen så 2001, då brakade det loss ordentligt. Så jag kan helt enkelt säga att jag, inte att jag blev otrevlig, men jag tappade mig lite själv. Och sådär. Men jag styrde in skeppet på rätt kurs igen. Så det var skönt.
Det känns som att du är så här given after ski.
Ja, det funkar. After ski funkar jävligt bra.
Ja, det måste ju vara drömmen.
Ja, för jag tror att det till och med var för typ 2 år sedan, 3 år sedan uppe vid Åre. Och glömde bort att köra vidare åt fjällen. Och så folk stod där med toppluvor och liksom skiglasögon. Och sen, så när vi kom av så jag bara, fan, vi glömde köra vidare åt fjällen.
Vi tar nästa bild. Vad är det du ser här?
Ja, just det. Det var min presskonferens i Bärvärdhallen. För vi som skulle sommarprata. För 3 år sedan. Ja, 3 år sedan, 2 år sedan. Ja, jag kommer inte ihåg.
2 år sedan, va, tror jag.
Det är 2 år sedan, ja.
Jag tror det.
2018 stod det här. Och det är 2020, ja, precis. Precis, och det var ett väldigt läskigt ögonblick. Alltså, jag var så livrädd för det.
Hur gick det till när de frågade dig?
Ska vi se, jag minns exakt hur det var. Jag satt i bilen så ringde Henrik Jonsson mig. Han som tillsammans med Malin Bajard. Och frågade mig, han sa, det här får du hålla hemligt, även fast tacka nej, men nu kommer jag ställa frågan, vill du sommarprata? Och jag minns att jag var på Värmdö, jag skulle åka handla, jag var på parkeringen i Mölnvik på Värmdö där jag bor, och stannade i bilen och tänkte, jag bara, här i fönstret, för jag hade ändå någonstans börjat så här tänka att om jag ska berätta min barndomshistoria ordentligt. Men väntade kanske så här på rätt tillfälle. Jag vill inte dra i reklamradio. Det är två liksom prater på 3 minuter och sen är det musik och reklam emellan. Utan jag tänkte direkt när han frågade om jag ville göra att här är tecken, här är det. Alltså, jag ska prata om det. Att jag växte upp i ett nytt ord, dysfunktionell familj då, som var kantad med alkohol och våld. En sån här hemlighet som jag har burit inom mig väldigt länge. Men jag frågade då morsan, det är också hon som pushade mig på senare år där, att, att sluta säga att jag alltid varit en bra mamma, utan berätta sanningen hur det var. Och tänkte jag, men sa till henne, men varför ska jag göra det för? Fan, det är massa jävla ångest bara. Fan, skit i det. Nu liksom har vi bra. Jag har köpt hus till dig, du har slutat dricka och vi har det bra. Men hon sa, det springer hon. Hon bara, jag tycker inte att det är så jävla kul och bra när du inte säger sanningen. Och sitter och säger att jag alltid varit bra mamma, för det har jag inte alltid varit. Så det var ju också en push till att jag tackade ja. Och sen snackade jag med min syster och min bror och morsan då, och sa att jag kommer prata om det här. Och sa de, okej, ja men gör det. Du har våran välsignelse, tillåtelse. Så att, och det var väldigt jobbigt att skriva de här texterna och liksom gå igenom allting. Allting började bubbla upp igen. Och blev rätt jobbigt efter det programmet sändes. För det var ju liksom som att man pyste inte på lock, utan jag liksom hällde ut det rakt ut på gatan bara. Så att det var jävligt mycket känslor var det. Och så kände jag också att det här finns det ingen Markoolio mask att gömma sig bakom, utan det här är på riktigt. Nu är liksom själen blottad fullt ut. Så att det var väldigt läskigt då på den här presskonferensen då. Annars skulle jag ha varit en presskonferens för någonting annat, så skulle jag gått ut och skrika, tjena, mår ni bra? Jajamensan, jag är här nu. Men nu var det liksom inte läge. Utan,
det här var Marco.
Det var Marco, det var skitläskigt. När jag liksom var inne i det här presskonferensen, det var ju ganska tätt inpå, vi hade precis spelat in programmet då, så att det liksom, allting var ju som ett öppet sår, så jag var ju så jävla rädd för att bryta ihop också. Jag måste ju säga någonting, jag kan inte bara säga ett ord och sen så står jag här och gråter, och jättestort press uppbåd var det, men och Petra Mede var ju, hon skulle också prata det sommar, den sommaren. Men hon sa det att, för efteråt, för jag var helt förvirrad, jag frågade, hörde man vad jag sa? Hon bara, det var knäpptyst, så jag släppte en nål på marken, liksom, alla lyssnade. Och det var nog för att jag visade, efter många, många år, en helt annan historia som jag har upplevt, inte bara den här glada Markoolio. Så att, men det var nyttigt, och jag fick ju mycket, mycket feedback på det här, så jättemycket. Och det var, det är bra att jag, liksom, för tanken med det här sommarpratet var att också man måste prata om det går inte att hålla inne allting, man måste ut med skiten. Men det var också att folk ville dela med sig av sina historier. Så att, och det, alltså jag fick läsa såna fruktansvärda alltså livshistorier, så att jag bröt ihop fullständigt. Det var väldigt jobbigt, för jag är ju ingen psykolog. Jag var ju själv som en blöt trasa liksom, så att det var jobbigt, men det var ändå kanske start. Det var en tjej som skickade till mig, och då tänkte jag då har min mening med det här programmet fyllt sin uppgift. Och hon berättade att hennes kille hade liknande uppväxt, vägrade snacka om det, bara liksom stötte bort det. Men hon tvingade honom att lyssna på mitt sommarprat, och efter det liksom, då bröt han ihop, och sen så liksom kom det. Så tänkte jag, precis, det var bra.
Stärktes du, fick du ett annat självförtroende också efter det här? Som person, för att...
Nej, jag var ganska rädd. Alltså jag var liksom, det var... Grejen var att jag hade ett gig också rätt tätt inpå på Svedala Rockfestival, tror jag det hette. Efter sommarpratet hade sänds. Och då minns jag att jag stod bakom scenen 5 minuter innan vi skulle gå upp, jättemycket folk. Och så tänkte jag så här, men är det okej för mig att vara glad nu? Liksom, eller liksom...
Kan jag bli Markoolio igen?
Ja, exakt, precis. För när folk vet liksom hur... Man hörde hur ledsen jag var och sånt. Är det okej för mig att vara glad? Eller ska jag... Liksom nästan så här, är det dags för mig att börja liksom sjunga depprock nu och liksom måla med svart runt ögonen? Ja, men lite så. Ja. Men sen kände jag efter en sekund när jag kom upp på scen att det var, liksom, det var precis som förut. Mm. Om inte mer tryck att folk bara uppskattar. Men det var läskigt. Just att göra det här sommarpratet. Nyttigt, men svinläskigt.
Ja. Mm. Jag hörde det ju när du sände. Så jag, som många med mig, satt ju med tårar i ögonen.
Ja.
Alltså det var oerhört starkt. Och jag skrev till dig, jag sa det. Det här är modigt,
ja.
Starkt och hatten av. Alltså respekt.
Ja. Det var
fantastiskt.
Nyttigt. Jag tror att liksom jag har ju velat prata om, inte i början, inte när jag var 23-98 när jag slog igenom och sånt, alltså då var jag bara, jag sa väl inte i intervjuer ibland att det var lite skit när jag var yngre och sådär, men inte mer än så. Och jag tror att var sak man måste vara mogen för det, och nu hade jag fått barn och grejer, och det är också en grej. Moa, min äldsta dotter, hon är 10 år, och sen min son Melker. De har ju hört ibland när vi har typ varit och handlat och sådär, att folk har kommit fram och sagt att tack för ditt sommarprat. Och då blir det så här, och Moa och Melke frågar, vad är det sommarpratet som alla pratar om? Så jag bara, shit, fan, det här är inte jag redo för. Liksom, är de redo för att höra det här? Men så tog jag en kväll, bara för någon vecka sedan, Och så sa jag, vet du vad, nu ska pappa berätta. Och så gjorde jag det. Och de alltså var chockade liksom, att det var då våran farmor. Alltså okej, har det här hänt henne? Oj, oj, vet sådär. Men det var också, man kan inte hålla på och trycka bort sanningen. Det är bättre man berättar som det har varit. Sen behöver man inte berätta ingående och allting sådär. Men nu vet de. Och det kändes också skönt att nu slipper de fråga. Och tänkte också att det är bättre att de hör om mig. Än att liksom att någon klasskamrat till dem har lyssnat på det. Du har hört om din farmor råkar ut för det här. Så att, att de äger sin egen story kan man ju säga. Mm. Ja.
Och de kommer säkert ha fler frågor om det här när de växer upp också.
Absolut. Mm. Absolut. Mm. Så det är skönt. För det här, för morsan växte ju upp under liknande förhållanden. Men det här pratade vi aldrig om. Utan det här kom ju på senare år som hon berättade saker om min mormor. Som jag bara, vänta, det där är inte min mormor. Hon bodde i Alby, åkte dit som 10-11-åring med kommunalt. Och sen gjorde hon jättegoda pannkakor. Och hon hade kabel-tv, så jag kollade på wrestling och sånt. Det är min bild av min mormor. Och de har ju liksom en helt annan bild av farmor. Alltså, så att, ja, men det är viktigt. Man ska berätta sanningen. Vi tar... Kanske inte i förhör, då tala i silver tea.
Sluta, Michael.
Kommer du klippa bort det?
Ja, det klipper bort. När man sitter i polisförhör ska man alltid tala sanningen. Och alltid tala. Tyst, Michael. Vi tar nästa bild. Vad ser vi här?
Ja, det där är från militären i finska armén. I Dragsvik, en finlandssvensktalande brigad, Nylandsbrigad som jag ryckte in i när jag var 23, nej, 21 tror jag.
Kan inte du berätta hur det gick till att du hamnade här?
Ja, det är en lång historia kort.
Ja.
Då ska vi se här, jag fick en inkallelse då när jag var 18 och då kände jag att nej, men jag vill inte åka till Finland och göra någon lumpen, så att jag kastade den. Och sen glömde jag bort den. Och sen har jag en kompis, jag tror att du känner honom, du tränar ibland med honom, Robin Staff, ja. Han sa till mig vid något tillfälle sen några år efter det här, när vi var kanske 20 eller någonting, att han var rädd för Finland. Han var rädd för Finland, det är mycket, mycket bleka människor som slåss med kniv där bara. Och då sa han att nej, men Robin, det är inte så. Låt dem oss ta Finlands båten, så åker vi över och hänger i Helsingforsen då. Och så festade vi på båten ganska hårt och försover oss när vi kommer fram till Finland. Och sen går vi av på landgången ner mot tullen där, och så ska vi gå i land och jag ska visa hur vackert Helsingfors är under en dag, och sen ska vi åka hem igen. Och på den tiden så, man kan väl säga att tulltjänstemännen och de som jobbade där i tullen hade väl ganska förutfattade meningar mot folk som var lite mörkare hudslag, och jag var i mörkhår och sånt. Så att de vill kolla upp oss då, så de stoppar oss i tullen där och säger papper, krappar. Så att det var då papper. Legitimation! Så jag bara, ja, men det är lugnt. Tänkte att de skulle bara kolla att vi var vi, och sen så skulle vi få åka in. Men så hör jag att de börjar knappa på en dator. Och då slår det mig att, vänta fan, jag sket ju lumpen här. Det kan ju vara så att jag är efterlyst i Finland. Och berättar det här för Robin, att jag tror att det kommer bli problem nu. Så han bara, vad menar du? Nej, men jag gjorde inte lumpen, så att jag tror att jag är efterlyst, för jag sket ju det. Så han bara, nej, jag vet inte, vi får se. Och sen var jag bara, lätt och salo! Och skriker, ja, vad är det? Ni ska med mig. Jag bara, var ska jag? Ni ska till armén, pojk! och så låser de in mig i en cell där i terminalen. Och jag börjar nästan garva, för att jag har alltså tagit med min vän Robin för att visa hur fint Finland är. Och vi kommer inte ens i land innan de låser in mig. Så det var ju, så här, det var ju ett komiskt.
Och han blev stående där?
Ja, han bara skrek. Jag hörde han skrek. Vad fan är det som händer? Sen gick jag tillbaka till båten, för det stod där över dagen bara. Och sen åkte han hem. Så jag vet inte om han har varit i Finland sen dess. Han fick en liten dålig start. Men sen så vart jag inlåst i några dagar på den här Borgåbrigaden där jag skulle ha tjänstgjort. Och sen så åkte jag hem. Och sen så snabbis jag var till Finland igen på någon skum rättegång. Där de bara pratade finska. Fattade ingenting, hade ingen försvarare. Så fick jag en villkorlig dom. Och sen så tillbaka till Sverige. Och sen kom en ny inkallelse då. Och då befann jag mig i livet. Lite grann jobbade på 7-Eleven. Jobbade på 7-Eleven på Mariatorget och hade liksom kanske gett upp tv-drömmar och sånt, och liksom hade ingen koll på vad jag skulle bli, vad jag skulle göra med livet. Och då tänkte jag så här, fan, jag har ju ingenting, så att liksom, vad fan, jag åker över och gör det nu när jag fick min andra inkallelse. Så då åkte jag till längst ner i Finland, i södra Finland då finns det ett ställe som heter Ekenäs, och där låg Nylandsbrigad, och där ryckte jag in då. Och jag hade, min tanke från början var att jag skulle komma dit och sen så typ välja något ganska slappt, kanske typ fixa körkort, man kunde kanske få körkort och sen köra en jävla lastbil eller sitta i en varm hytt. Men då vart jag beordrad att jag skulle tjänstgöra i första kustjägarkompaniet. Och jag fick en chock, så jag bara, nej, men det måste bli något fel. Så vi var en stor idrottshall då, alla civilklädda, och så gick man fram till skrivbord och när de skrek upp ens namn. Så jag bara, nej, men det måste bli något fel. Kolla, Marco Leto sa då. Jag sökte en jävla kustjägare. Och då började de bli förbannade och sa, sitter det i riktningen nu? Så jag bara, shit. Så jag gick och satte mig med min grupp då. Men då bestämde jag mig så här, okej, bra. Ska de tvinga mig vid kustjägare, då kör jag all in. Så att jag blev ju stridspitt, blev prickskytt, blev befordrad till korporal. De försökte tvinga in mig. I Finland funkar det så, efter åtta veckors grundutbildning så kan de tvinga dig att bli officer, underofficer. Så att du har ingen val. Men då får du ligga in 13 månader istället för 8. Så att, och du måste in i ett lag. De bestämmer, du är befälsmaterial, du ska till underofficerskolan. Så nu vi hade vår utvärdering då, enskilda utvärderingar med våra befäl efter 8 veckor. Då sa de att vi funderar på att skicka dig till underofficerskolan. Och då sa att det går inte, så. De sa, jo, du har egentligen ingen talan om det här. Då sa jag, jo, det har jag, för jag är straffad i Sverige. Och jag vet att är man straffad så får du inte bli befäl. Då sa man, jo, vi vet, men vi hade tänkt att göra ett undantag.
Hur fan?
Ja, visst det, men jag vägrade.
Vi tar nästa bild. Vad ser vi här?
Där ser vi mig och en livsfarlig UFC-fighter vid namn Alexander Gustafsson. Och vi står och poserar med lite vapen och vi är på en jakt i Björkvik, tror jag. På Björkvik, säger man. Vi ska skjuta rådjur. Jaga rådjur, nu sa jag fel, men jag ska inte skjuta rådjur för då blir folk förbannade. Vi skulle jaga rådjur,
ja. Det här, en fråga bara, det här, du har många bilder på ditt Instagramkonto med The Mauler. Hur känner du honom?
Nej, men det är nog, vi är gemensamma vänner och sådär, men inte så vi träffas, utan vi har träffats genom jakten faktiskt. Så att jävligt trevlig faktiskt, och duktig jägare. Han jagar väldigt mycket. Han hade en egen gård där han jagade förut mycket. Så att, ja.
Hur länge har du hållit på med jakt?
Jag tror att jag har haft jägarexamen i 4-5 år typ. Och det var också via, jag och Adam Alsing gjorde ju radio tillsammans på Riksmorgon Zoo, på Riks FM. Och då, där tog han jägarexamen när vi liksom höll på med Riksmorgon Zoo. Och då tänkte jag också att, vänta, fan, jag gillar ju att jaga, tror jag. Jag gillar ju fiska. Tänkte det är väl säkert typ snarlikt sådär, att man får lite kickar också. Och just att man kan fälla sitt eget vilt och så man kan äta. Och sen just också att då kan jag ta upp skyttet igen. Så att det var också en anledning. Och så tog jag jägarexamen. Mitt gamla befäl faktiskt, Anders Gran. Aspirant Anders Gran jobbade på Jägarförbundet vid den tiden. Så, och han ringde mig vid något tillfälle och frågade, vill du att vi ska hjälpa dig att ta jägarexamen? Ja, för Jägarförbundet kan hjälpa dig. Så, jättegärna. Och sen gjorde jag det. Sen var det, du vet, jag ringde det ett par gånger. Jag var lite nöjd det här med vapenlicensen, eftersom jag hade en massa skit i brott. Det är väldigt, väldigt gamla saker. Men då sa du också, har du inga liksom våldsrelaterade brott eller åkte omkring med alkoholrelaterade brott, så är det tvärlugnt.
Och det var det ju.
Ja, exakt. Mm. Så att det var jävligt skönt. Jag blev väldigt glad. Jag tror jag låg på dem ganska hårt, för jag hade köpt ett gevär. Så jag låg på tillståndsmyndigheten, jag ringde dem ganska många gånger. Och då vid sista samtalet där, så men jag håller precis på med den, och jag bara, går den igenom? Han bara, ja för fan. Jag bara, yes! Skitglad var jag.
Det är ju roligt det här med jakt. Mm. Därför att om man pratar med folk liksom norr om Umeå. Mm. Så är det ju jakt, det är ju som att gå och köpa mjölk. Liksom. Det är så här, det är som paddel i Stockholm. Liksom. Ja. Alla håller på med jakt, eller hur?
Ja.
Men när man pratar söder om Umeå, då är det folks åsikter.
Ja.
Varför är det så? Vad är, du som ändå är jägare, vad är din teori?
Jag vet inte, alla är världsmästare. Alltså det kan du någon gång bara gå med lite grann i sådana jägar-communities. Och sen kan du poppa en skål med popcorn. Och sen gärna fredagkväll när folk har fått is lite grann och blir världsmästare. Det spelar ingen roll vilken typ av bild du lägger upp, så är det alltid någon som anmärker. Men vänta, så. Säkert om det är något så här skarpt läge, typ att man ska typ skjuta någonting. Ja, det är ingen kul fång och bla bla bla. Alltså det är helt sinnessjukt. Lägga upp en bild, och det ska man inte göra, men där du har slutstycket, även fast du vet att magasinet är tomt, det finns ingen kula i loppet, så får du inte ha slutstycket i. Alltså det blir slaktad. Jag vet det är jävligt mycket världsmästare inom jakten, så att jag orkar inte ens läsa de jävla jägar-community.
Vad tycker du om folk som jagar så här storvilt? Att du vet, så här, åker ner och skjuter lejon grejer?
Nej, det skulle jag aldrig göra. Jag har blivit till och med bjuden på sån här Afrika-jakt. Och då får man tänka så här också. Det man tänker om folk åker ner till Afrika och jagar, att man bara åker sitta på en elefant och skjuta allt man ser, så är det absolut inte. Det är även där väldigt, de har koll på vilka individer som kanske är sjuka och sånt, när de skjuter en buffel och så. Det är inte så att du bara går ut i en buffeljord och så skjuter någon, utan de har väldigt bra koll på
vad som uppstyrt.
Ja, väldigt mycket. Mm. Och jag hade faktiskt en vän som åkte till Afrika och sköt en flodhäst. Och det är inte folk vet om också, då kom det ju närliggande byar och köpa upp den där flodhästen, alltså på 5 minuter, och hade lod mat för flera veckor framöver. Så att, men jag har inget intresse av att liksom skjuta någon big five, vad det heter. Du, absolut inte.
Nej, du håller i skogen i Sverige.
Ja.
Bra.
Ja.
Vi tar nästa bild. Vad ser vi här?
Dr. Mag. Och Captain Filling.
Vem är Dr. Mugg?
Dr. Mugg är en superskurk som bor i staden Dasseborg. Han har sitt skurknäste i bajsvattencentralen. Och han försöker skapa oreda i Dasseborg med massa elakheter, så att folk ska köpa hans pruttomobil för 85 000 kronor. Och det är ett barnprogram som vi gjorde för TV4, som Fredrik Granberg ligger bakom. Fredrik Granberg hade gjort ganska mycket musikvideos till mig. Och då sa jag till honom vid något tillfälle att jag hade inte gjort något TV-program, att har någon bra idé så hör av det, så kanske vi kan göra det tillsammans. Han bara, ja, men jag ska fnula lite. Så ringde han efter några veckor och så träffades vi. När var det här? Det var ju också början av 2000-talet en gång. Och så berättade han idén då med Dr. Mugg. Och när han pitchade den idén för mig så tänkte jag, vänta, vad fan. Alltså det låter kul, men kommer folk fatta? Och jag tror första inspelningsdagen, alltså det är folk som inte vet, Dr. Mugg, han är en toalettring och svart latexdräkt på sig, hans rumpskinker syns, springer omkring med simfötter. Jag tror första inspelningsdagen, då var vi nere i T-centralen och ingen visste, där, eftersom det inte hade sänds, så hade ju ingen någon aning om vem Dr. Mugg var. Och programmet hette Mysteriet med skinkluren. Och då, när Dr. Mugg då blåste i ett horn, så sket folk på sig. Och då var de tvungna att köpa pruttomobilen. Och det jag skulle göra var att jag stod på perrongen. Det kom in tunnelbana. Och så skulle jag kliva in bara direkt när dörren öppnades. Och tuta där inne med den här jävla tutan. Och folk, alltså, om man tittar på hur jag ser ut, så alltså, folk var ju, varit ju livrädda. Jag förstår dem. De såg inte tv-kameran, så de tänkte att det här är någon psykiskt galen människa. Psykiskt galen människa. Och sen backade jag ut igen innan tåget åkte. Men det, alltså, jag skämde som fan. Jag tänkte att fan, folk kommer inte fatta någonting.
Vilka hits du har haft.
Ja, men det
är sjukt.
Ja, det är tacksamt för att jag kan köra en timme med bara hits. Det är inget transportsträcka, så det är liksom, det är så jävla skönt. Det är jättekul.
Men Sommar och sol var den första.
Yes.
Som blev en hit.
Ja.
Och den, skrev du den själv eller ihop med några, eller?
Med ihop med några stycken.
Ihop några stycken. Ja.
Och sen
åka tunnelbana.
Ja, åka pendeltåg.
Åka pendeltåg.
Ja. Och så här, då kan du spela Beck's Loser. Och så, bara refrängen. Och lyssna på att det låter som att han säger, sjunger, åka pältåg. Då var det idén kom. Och vi skickade, för han ville tydligen se texten, inte låten. Så vi skickade, vi översatte bara liksom texten från svenska till engelska ganska, inte så här, försökte inte ens rimma. Så då, alltså han måste ha läst den och sagt, I'm going by community train, I don't have a driver's license, I'm a loser baby. Men de sa ja.
Hur kändes det under EM 2004, jag tror det var i Portugal, Där en hel arena bara sjunger in med bollen?
Det var rätt sjukt. Alltså det var väldigt mäktigt. Jag tror att grejen med den låten, mera mål blev aldrig någon klacksång, men I med bollen blev det. Och den blev ju vidare.
Än idag?
Exakt.
Än idag?
Så jag tror att det var VM sen som gick i Tyskland.
Med den här gula väggen?
Ja, ja. Jag tror att VM i Tyskland, jag minns inte vilket år det var, men då när Sverige mötte Paraguay tror jag det var. För då satt jag ensam hemma i soffan och kollade på den matchen. Och det var sånt jävla tryck där, och just med den låten. Och jag tror att kommentator skrek: nu sjunger den svenska gula väggen, in med bollen, hör det Markoolio. Jag satt chockad själv hemma i soffan. Ja, jag hör.
Men hur känns det?
Ja, men det är sinnessjukt. Det är svårt. Alltså, det
går inte att ta in.
Nej, det är ju jättekonstigt. Men jävligt hedervärt alltså, och man blir stolt såklart. Och häftigt att det levde vidare.
Vi tar nästa bild. Vad ser vi här då?
Där är jag och mamma Irma och min dotter Maiken. Exakt, och där var, det var ett samarbete med så här blomföretag faktiskt som vi gjorde. Och det är hemma hos mamma, eller egentligen hemma hos mig. Det är jag som har köpt det här huset och min tomt.
Men hur var, köpte du hus till din mamma?
Yes, jag köpte först ett hus upp till henne uppe i Kramfors. För jag sa till henne vid ett tillfälle att om det går bra för mig och börjar tjäna mycket pengar så ska jag köpa hus till din mamma. För jag ville ha bort henne från den miljön som vi växte upp i. Så att, och då kollade vi runt lite efter hus, men hittade inte någonting som var riktigt bra. Och sen så var hon besökt några bekanta uppe i Kramfors och köpte hus till henne där. Men hon trivdes inte riktigt där heller och drack fortfarande där uppe i Kramfors. Så att, och sen så skulle syrran få barn, min syster Emil då, och sen så skulle jag och Jessica få vårt första barn Moa. Och då tänkte jag, men det kan inte vara så att hon liksom kör en jävla FaceTime med sina barn och får träffa dem 3 gånger per år. Så att då började jag kolla ordentligt ute på Ingarö och hittade ett hus till henne där. Så att, och sen hon flyttade dit och slutade hon dricka. Jätteskönt. Så jävla.
Och hon bor kvar där idag?
Ja, absolut. Mm. Absolut. Men jag brukar säga när hon tjafsar sådär, då brukar jag säga att du vet att det är mitt hus. Tjafsas det, då får du sova i vedbo.
Då ska vi se, då har vi sista bilden. Den här bilden är jag nyfiken på. Och du har lagt upp den 2 gånger på ditt konto.
2 gånger?
Ja, så jag tror att du gillar den.
Okej.
Okay. Mm, vad ser vi?
Ja, det är jag och Will Smith.
Det är en ung Marco.
Ja.
Och det är en rätt ung Will Smith också.
En ganska rätt ung Will Smith. Jag hade hår på huvudet, ser du. Ganska pluffs i ansiktet. Men ja...
Berätta om bilden.
Alltså Will Smith har ju liksom någonstans varit en förebild med sin liksom hiphop och sådär. Han har gjort mycket med sina TV-program, mycket med humor och sådär. Jag tittade mycket på Fresh Prince of Bel-Air och sånt. Så att det, och sen så var han i Sverige för att marknadsföra, vilken film var det? Den här Wild Wild West tror jag det var. Och då var det någon fest ute på Djurgården och han var där också. Och stod själv och började dansa på dansgolvet och sånt. Så att jag tänkte, jag bara shit, jag måste få tag i någon som liksom är med honom här för att försöka få tag i en bild.
Ja, för det här var ju före mobiltelefonen.
Ja, visst. Mm. Ja, så fick vi någon som gick och pratade med honom. Och jag musslade ihop lite där. Alltså, jag vill ju berätta så mycket liksom, att du har varit en förebild för mig. Liksom. Jag tycker om som fan allt du har gjort och sådär. Och det enda jag fick ur mig, jag hade panik. För jag märkte att han var stressad. Han ville göra andra grejer och stå och titta på mig. Så det enda jag fick ur mig var Hi Will, I'm a rapper too.
Tack Marco.
Tack själv.
Tack till.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.